Sveriges Radio.
Han är brutal, han är effektiv som diktator, han är hänsynslös, förföljelse av oliktänkande, stulna val, den typen av övergrepp som vi förknippar med mycket mer brutala stater.
December 2025. På en scen i Venezuelas huvudstad Caracas dansar en lång och bredaxlad man i rosa skjorta utanpå byxorna och med en knallröd keps på huvudet. Den mustaschprydde mannen är Venezuelas president Nicolas Maduro.
Forever, forever, forever. Decirle al pueblo de Estados Unidos.
Musiken han studsar runt till är en remix av ett tal han gjorde någon vecka tidigare, där han på stapplande engelska talade om fred.
No queremos una guerra en el Caribe ni en Sudamérica. Not war. Just peace.
Men bakom den dansande, stojiga fasaden finns det ett stort allvar. Dels det faktum att USA utlyst en belöning på 50 miljoner dollar till den som kan bidra till gripandet av Nicolas Maduro.
He is one of the largest narco-traffickers in the world and a threat to our national security.
Dels ett överhängande hot om en amerikansk invasion av Venezuela.
The largest and most advanced warship in the world is now in America's most active battle zone.
Du lyssnar på P3D om Venezuelas president Nicolas Maduro.
Not war, just peace. Decirle al pueblo de Estados Unidos.
Han är busschauffören som blev president för ett krisande land med en av världens största oljereserver.
Min bild av honom var absolut inte då av en särskilt auktoritär person, utan nästan lite bortkommen.
Sjunkande oljepriser har slagit hårt mot Venezuela. Det råder brist på basvaror i landet och inflationen skenar.
Han anklagas för att vara en diktator och för att ha kört Venezuela i botten.
Och i Venezuela demonstrerade igår omkring 200 000 personer mot president Nicolas Maduro. Det var den 50:e dagen i rad av protester.
Chavismen under Nicolas Maduro tänker inte ge upp. De tänker inte tvingas bort från makten av någon opposition.
Och efter ett drygt decennium som president vägrar han att släppa ifrån sig makten.
Como decía John Lennon, no? Imagining us people.
Are Maduro's days as president numbered?
I would say yeah. I think so, yeah.
Jag heter Vendela Lundberg. ...1962 är det år då Nicolas Maduro ser världens ljus för första gången. Och det är just en ljus tid i Venezuela som ska bli ett av de rikaste länderna i Latinamerika.
Nicolas Maduro är praktiskt ett årsbarn med det venezuelanska ekonomiska undret.
Fredrik Uggla är forskare inom statsvetenskap vid Uppsala universitet och har ett fokus på latinamerikansk politik.
Ja, och det här med hjälp av de stora oljeinkomsterna som börjar ticka in till landet under efterkrigstiden. Det är olja som man exporterar till USA och oljepriset går också upp under 60- och 70-talet framförallt. Och landet blir väldigt rikt på det här.
Fram till slutet av 50-talet styrs Venezuela av militären. Och därefter kommer ett vänsterorienterat och ett kristdemokratiskt parti överens om att dela makten. Men allt är inte frid och fröjd. Partiernas överenskommelse innebär också att det inte finns någon riktig opposition. Och korruptionen breder ut sig i landet.
Det här märker medelvenezolanen inte speciellt mycket av. För det är framgångsår, man har stora oljeinkomster, väldigt många får det bättre. Men inte alla.
Det är inte så mycket som är känt om Maduros barndom och hans uppväxt överhuvudtaget, men vi vet i alla fall att han föds i Venezuelas huvudstad Caracas.
Petrides Sally Henriksson.
Och hans pappa heter också Nicolas och mamman heter Teresa, och Maduro växer upp med tre systrar. Familjen beskrivs som arbetarklass och till vänster på den politiska skalan. Nicolas den äldre är jude, men Nicolas den yngre och hans syskon får en katolsk uppfostran, men framförallt är den politisk kanske.
Men han växer upp i Caracas i en familj där hans pappa är vänsteraktivist eller framförallt fackligt engagerad.
En väg i livet som även Nicolas den yngre kommer att slås in på. Lotten Collin är Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent.
Han blir faktiskt till och med utslängd från skolan där han går när han är tonåring, just för att han vill organisera studenterna och sådär. Det här var ju under en period i Venezuela där det inte var sågs med blida ögon. Men han kunde sen gå klart skolan i en offentlig skola.
Den unge Maduro är reslig och har tjockt svart hår med självfall. Markerade ögonbryn som ramar in ansiktet. Och tunn mustasch som ska bli fylligare med tiden. Han spelar bas i ett rockband med namnet Enigma och ägnar sig åt baseball. På planen är hans position pitcher.
Han var duktig. Han ska till och med sägas att ha fått ett erbjudande om att spela baseball professionellt i USA. Baseball är en väldigt stor sport, mycket större än fotboll i Venezuela. Men han ska då ha tackat nej till det.
Några universitetsstudier blir aldrig för Nicolas Maduro. Han blir busschaufför.
Det här är en av få grejer kring Maduro som gärna och ofta lyfts fram. Det finns ett klipp som man hittar lite här och var på nätet där han på senare år muntert rattar runt en buss. Så är det liksom horder av människor runt omkring. Och det verkar som att hans stab gillar den här bilden av honom som den glade busschauffören och tar varje tillfälle att lyfta fram det.
Det var på slutet av 80-talet som han började köra buss inom något som heter Metrobus i Caracas, som är en sorts blandning mellan tunnelbana och buss. Det är liksom särskilda busslinjer som går i stan. Jag vet inte hur mycket buss han egentligen körde. Det verkar som att han ganska snabbt blev framförallt fackligt aktiv. Han startade fackförbund, sen gick de fackförbunden ihop med andra fackförbund. Det i sin tur gick ihop och blev liksom en del av den politiska vänstern.
Det är också genom det fackliga engagemanget som Maduro kommer i kontakt med den karismatiska Hugo Chavez. Den socialistiska ledaren och revolutionären som ska komma att bli ett av Latinamerikas mest kända ansikten.
Necesario es que ahora y ahí es cuando esta cumbre del milenio se convierte en una esperanza creadora.
Chavez var partiledare för det socialistiska partiet PSOV, och han kommer att vara Venezuelas president från 1999 till 2013. Han har en bakgrund i militären som officer, och innan han väljs till president så gör han två misslyckade kuppförsök.
Under 80-talet växer en vrede hos fattiga venezuelaner, men också bland medelklassen, när den dåvarande presidenten inför ett åtstramningsprogram.
Och det här föder en enorm vrede. Inte bara hos de fattiga, inte bara hos de små vänstergrupperna, utan även hos den breda medelklassen som helt plötsligt ser sig hotad egentligen. Och det här är förstås en följd av att man levt över sina tillgångar. Under de goda åren så gjorde man av med för mycket pengar, brände upp sig för mycket. För mycket pengar försvann ut i korruption. Och när åtstramningen väl kommer så drabbar den inte bara de rika, inte bara de som har kunnat sko sig, utan drabbar hela befolkningen, kanske framförallt de fattiga.
I slutet av februari 1989 utbryter dagar av upplopp som ska komma att kallas för Caracaso. Den stora smällen i Caracas. Upplopp som slås ner brutalt av militär och polis.
Det står fortfarande hur många personer som dör när polis och militär försöker slå ner protester, försöker slå ner plundring av affärer och liknande, men det kan vara upp till tusentals möjligtvis. Och här någonstans blir det helt tydligt att den gamla modellen har fallit sönder. Och under 90-talet så ser vi nya ledare som försöker komma fram och som tydligt kan utmana de tidigare partiernas monopol. Och det är allt från tidigare skönhetsdrottningar som Irene Sáenz, men även mer radikala alternativ. Och där märks framförallt Hugo Chávez, den som sen skulle bli läromästare till Nicolas Maduro.
När Maduro och Chavez möts öga mot öga för första gången är det i ett fängelse där Chavez sitter efter ett kuppförsök 92.
När han leds ut efter det misslyckade kuppförsöket så får han några sekunder och en tv-reporter lyckas fånga honom på tv-kamera.
Nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá.
Och då han på de här korta sekunderna, han är ju liksom ung och ser bra ut, så lyckas han kommunicera väldigt mycket av den oro, den frustration som finns i ett land och säga att vi har försökt åstadkomma en förändring, vi har inte lyckats ännu.
Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor.
Det är också i samband med besöket hos Chavez i fängelset som Maduro träffar Cilia Flores, en framstående advokat som hjälper Chavez att bli fri.
Hon var Chavez advokat och en känd politisk aktivist. Hon stod väldigt nära Hugo Chavez. Hon blev politiker i nationalförsamlingen. Hon blev faktiskt den första kvinnan som ledde nationalförsamlingen. Och det är en del personer jag har träffat i Venezuela under åren som har faktiskt förvånats över att hon, vad ska man säga, efter att Maduro blev president ändå har mest blivit ett kuttersmycke. Liksom. Hon står där bredvid honom på alla hans offentliga tal och ceremonier och evenemang och liksom de filmar henne och zoomar in på henne när hon skrattar åt hans skämt. Men hon uttalar sig ju aldrig. Hon är ingen person som har den här politiska auktoriteten som hon ju faktiskt hade innan han blev president.
Cilia och Maduro gifte sig först 2013, men då ska de ha haft ett förhållande sedan de träffades där i början av 90-talet. Och det var också då som Maduros första äktenskap tog slut. Med sin första fru fick han en son som också heter Nicolás Maduro, eller Nicolásito som han kallas. Han föds 1990 och det blir Maduros enda barn, för han och Cilia får inga gemensamma barn.
Chavez går ut genom fängelsets grindar 1994 och 4 år senare väljs han till Venezuelas president.
Och redan när Hugo Chavez släpps ut i fängelset och bildar ett politiskt parti så finns Nicolás Maduro vid hans sida. Och här förekommer också röster, och det ska sägas att det går väldigt mycket rykten som är omöjliga att bekräfta egentligen, om att Nicolás Maduro möjligtvis inte agerade helt på eget initiativ här, utan att han ska ha haft kontakter med Kuba. Kuba är ju den etablerade vänsterlandet i den västra hemisfären. Och att han ska ha varit utsänd från Kuba för att närma sig just Hugo Chavez.
Hugo Chavez startar ett socialistiskt reformprojekt som han kallar för den bolivarianska revolutionen.
Den är döpt efter Simón Bolívar som var en venezuelansk revolutionär och general och som ses som en frihetshjälte i många latinamerikanska länder.
Reformprojektet fokuserar på skola, sjukvård och bostäder åt fattiga. Det handlar också bland annat om att förstatliga oljeindustrin, telekom och elbolagen. Projektet uppskattas särskilt av Venezuelas mindre bemedlade. Men det betraktas också som en utopi av många. Inte minst i efterhand.
Han hade möten där alla, folkliga möten där alla skulle var med och säga sin mening. Han var hela tiden ute och träffade människor. Han blev liksom lite som en landsfader. Han gick runt och, i fattiga områden i Caracas och liksom lovade hus och bilar och träffade så här, någon gammal kvinna som inte hade mat. Och sa, jag ska skicka nästa vecka, ska du få se. Jag skriver ut en check. Och han, liksom, han var otroligt populist på det viset. Och ofta fick man veta, liksom, kom kanske inte de där sakerna som allt det här han hade lovat till slut. Men på tv så såg han ju ut liksom som en frälsare när han gick runt i de här fattiga områdena och lovade det ena och det andra.
Det är oljan som gör att Chavez kan strö pengar omkring sig.
Venezuela har en av världens största oljereserver och vid den här tiden under 90-talet så går det väldigt bra för landet. Oljepriset är högt och Chavez vill att oljepengarna ska komma hela folket till del, säger han.
till skillnad från då hur det hade varit tidigare med en väldigt korrupt regim som hade stoppat oljepengarna i egna fickor. Han ville utbilda venezolanerna till att bli socialister. Och otroligt central del i Chavez var ju personkulten kring honom. Alltså han hade sitt eget tv-program Allo Presidente. Där han höll långa tal som också var väldigt underhållande.
I takt med Chavez framgångar klättrar Maduro på den politiska stegen. Han blir ledamot i parlamentet, utses till talman och så får han det prestigefyllda uppdraget som utrikesminister.
Det vilket ju var väldigt fascinerande eftersom att Maduro, vilket vi vet om nu, pratar väldigt dålig engelska.
I do guam.
Chavez och hans socialistiska regering är inte populära i Vita huset i Washington. Och Venezuela behöver nu nya allierade.
Att vara minister under en ledare som Hugo Chavez innebär ju att man hela tiden måste rätta efter sig vad ledaren gör. Hugo Chavez var ju väldigt aktiv internationellt.
Ayer estuvo el diablo aquí.
En del kanske har sett bilder på när han stod i talarstolen i Förenta Nationerna i New York efter att George W. Bush hade talat där och stod och sniffade och sa här luktar svavel, det är som att djävulen har varit här.
En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar.
Och så där höll han ju på. Han satt på möten och la ut texten. Det finns ett annat berömt klipp där han och spanske kungen råkar i direkt skrikmatch mot varandra under ett officiellt möte. Och det är klart att vara utrikesminister under en sådan president blir ju, ja, man blir mer pärmbärare eller någonting annat. Men med det sagt så var förmodligen Nicolás Maduro viktig just. Det sägs att han hade en väldig förmåga att komma närma sig länder världen över som Venezuela och under Hugo Chavez tyckte var viktiga. Därför det som sker under Hugo Chavez är att Venezuela byter sida internationellt egentligen.
Med Maduro som utrikesminister närmar sig Venezuela än mer länder som Kina, Ryssland, Kuba och Iran. Då är Venezuela ett charterresmål och oljepriset är högt. Och det finns delar av den europeiska vänsterrörelsen som ser Chavez som en förebild. 2009 befinner sig Lotten Collin i samma rum som den då 47-årige utrikesministern Nicolás Maduro. Det är på en presskonferens i Caracas.
Jag minns att jag tänkte på hur otroligt lång han är. Han är ju 1,90, vilket ändå är ganska ovanligt i Latinamerika på det viset.
Att han 4 år senare skulle utses till Venezuelas president var inget som Lotten Collin kunde föreställa sig då. Kanske ingen annan heller.
Under tiden när Chavez var president så var det ju bara Chavez. Det fanns bara utrymme för Chavez och alla andra var bara hans lakejer. Och det var så även med Maduro. Så att han stod i skuggan av Chavez och framstod som alla ministrar skulle jag säga i jämförelse med Chavez som ganska lite klumpig, lite försiktig, alltid mån om att inte ta så mycket egna initiativ som kunde landa fel hos presidenten och sådär. Så att min bild av honom var absolut inte då av en särskilt auktoritär person utan snarare någon som var nästan lite bortkommen.
I december 2012 samlade Hugo Chavez sina närmaste medarbetare. Runt ett ovalt bord i blankt brunt trä sitter 8 män och en kvinna. Chavez sitter i mitten och bakom honom står den venezuelanska flaggan i gult, rött och blått. Cancern som Chavez kämpat mot en tid har nu gjort det omöjligt för honom att fortsätta som Venezuelas president. Det är dags att lämna över. Och han har bestämt vem som ska bli hans efterträdare som ledare för socialistpartiet. Och vem han vill se som landets nästa president. Den utvalde sitter till vänster om presidenten. Medan Chavez talar tittar han ner i bordet.
Ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana
de Venezuela.
Den 50-årige utrikesministern Nicolás Maduro.
Yo se los pido desde mi corazón.
Rösta på Nicolás Maduro som president. Jag ber er från mitt hjärta, säger Chávez. Och Maduro ser ut att vara mer besvärad än stolt.
Viviremos y venceremos. Viva Venezuela! Viva!
Det fanns en viss förvåning och kring detta, för det fanns personer som var mer karismatiska, som ansågs ha en starkare ställning. Men att det blev Nicolás Maduro menar en del kan ha varit på grund av hans lojalitet. Han har varit med Chávez då sedan de första kuppförsöken på 90-talet, men kanske också på grund av hans internationella kontakter.
Några dagar senare står Chávez på en flygplanstrappa framför Maduro och andra kollegor och den samlade pressen. Han är klädd i svarta Adidas-byxor med vita ränder och en bomullströja i svart, vitt och blått. Han vinkar med armen högt upp i luften och skickar iväg två slingkyssar. Sen vänder han sig om och går ombord på planet till Havanna. Det är sista gången Chávez visar sig offentligt. I mars 2013 drar han sitt sista andetag.
Recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo.
I en kritvit uniform, tungt lutande med händerna mot ett podium, levererar Maduro dödsbudet till folket i ett TV-sänt framträdande.
A las 4:25 de la tarde de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías.
Bara några timmar innan dödsbudet så gör Maduro ett uttalande om att det är landets fiender som har skadat Chávez och att en kommission ska bevisa att presidenten har attackerats med sjukdomen. Och sen när dödsbeskedet kommer så gör USAs dåvarande president Obama ett uttalande där han skriver att det börjar ett nytt kapitel för Venezuela nu och att USA kommer att stödja politik som främjar demokratiska principer och mänskliga rättigheter.
Chávez begravning blir en del av Maduros kampanj. Och en dryg månad efter Chávez död vinner Maduro valet.
Yo pierdo por un voto, te entrego mañana. Pero no es así, he ganado por casi 300.000 votos. Es la decisión del pueblo.
Hans motståndare, oppositionsledaren Enrique Capriles, vägrar att erkänna Maduros seger och menar att valet är riggat.
Nosotros no vamos a reconocer un resultado hasta tanto aquí no se cuente cada voto de los venezolanos, uno por uno.
Men Nicolás Maduro blir trots allt landets nya president. Precis som Chávez bad om.
¡Que viva Hugo Chávez! ¡Chávez vive!
Nicolás Maduro kämpade ju framförallt under de första åren just för att fylla Hugo Chávez roll. Och han gjorde det på ett sätt som var delvis absurt, kan man tycka.
Redan under valrörelsen visar Maduro upp sig i den jacka som ska bli så karaktäristisk för honom. En träningsoverallsjacka med tunt glansigt tyg, dragkedja och i den venezuelanska flaggans färger och mönster. Gult, rött, blått och med vita stjärnor på bröstet. En utstyrsel som för tankarna mer till en förbundskapten i fotboll eller en olympisk friidrottare än en president.
Nicolás Maduro börjar uppträda i samma kläder och framförallt den här jackan och gör väldigt mycket för att bokstavligen talat iklä sig Hugo Chávez avlagda mantel eller kläder eller sportjackor beroende på hur man ser det. Och allt det här är förstås för att ta över en del av den karisma och den tilltro som folk hade till Hugo Chávez.
När Chávez blev president i slutet av 90-talet var det en tid då oljepriset skjutit i höjden. Och han kunde genomföra många av de reformer han önskade.
Man kan säga så här, Hugo Chávez hade till viss del tur att han dog ung.
Men under det tidiga 10-talet börjar oljepriset att sjunka.
Och här står det ju återigen klart att man har levt över sina tillgångar. Och här dör ju Hugo Chavez. Och tvingas därigenom egentligen inte möta de ekonomiska konsekvenserna av sin politik. För man hade spenderat mycket, man hade sparat väldigt lite egentligen i ladorna. Och det blir också Nicolás Maduro som förutom att ta över Chávez ledarskap även får ta över den ekonomiska krisen som följer efter de goda åren. När oljepriset går ner, oljeproduktionen hade man försummat, alltså att investera eller söka efter nya oljekällor, och oljeproduktionen dyker, man producerar mindre, man får in mindre och mindre pengar av oljan. Och det är ju den ekonomiska krisen som Venezuela fortfarande lever i egentligen. Man producerar nu mindre än en tredjedel så mycket olja som man gjorde under de första åren av chavismen.
När Maduro tillträder lovar han lite svepande att fortsätta Chávez socialistiska reformprojekt. Han lovar också att höja minimilönen med 45%. Ett löfte som ska visa sig bli svårt att infria. Ekonomin i Venezuela går istället snabbt utför. Krisen blir djupare, djupare och djupare. Det blir allt tydligare att chavismens pengaströsslande dagar är ett minne blott.
Jag minns under den här perioden när han precis har kommit till makten att jag åker in i Venezuela och växlar dollar som jag har med mig, att jag får liksom en säck med pengar med bolivares. Så att jag brukar gå runt med ryggsäck med alla de här sedlarna. Och så fort man ska köpa någonting, alltså bara en arepa, ett majsbröd, en liksom vanlig bara snack i Caracas, så får man ta upp en tjock bunt med bolivares när man ska betala.
Oljeproduktionen minskar. Regeringen försöker dämpa den skenande inflationen genom att kontrollera valutan. Man tvingar butiker att hålla priserna nere och skickar ut soldater för att säkerställa att prissänkningar faktiskt genomförs.
Och enda konsekvensen av det blev att den svarta marknaden ökade, priser skenade, och det i sin tur ledde till att inga varor importerades eftersom företag i praktiken liksom gick back på att importera utifrån. Så att i Venezuela producerades det ju nästan ingenting. Det började saknas mat och basvaror och mediciner.
Maduros första stora politiska bakslag inträffar 2015 då oppositionen vinner parlamentsvalet och får majoriteten av platserna i nationalförsamlingen. Men det är inget som Maduro och hans regim tänker låta sig hindras av.
Och det är också då det blir tydligt på något sätt att Venezuela håller på att bli en väldigt auktoritär stat. Vad han gör då är att i praktiken så fråntar han nationalförsamlingen dess makt och skapar liksom en helt parallell konstitutionerande församling och ska skriva om grundlagen, och i praktiken så får oppositionen då, det blir omöjligt liksom att verka som oppositionell politiker. Man kan inte kampanja, de grips, fråntas sina mandat, tvingas fly utomlands, anklagas för korruption fast anklagelserna inte kan styrkas i praktiken och sådär. Och medier, samma sak, förbjuds, tvångsköps, tas över av staten. Det är också då jag skulle säga som Venezuela liksom kastas in i den här väldigt auktoritära spiralen.
Och på alla sätt försöker man begränsa oppositionens sätt att komma, möjligheter att komma fram här. Och det är ju det som leder till att Venezuela till sist går över från att vara en demokrati med väldigt ojämna spelregler till att faktiskt bli en fullfjädrad diktatur.
När Lotten Collin då besöker landet för ännu en reportageresa är det mycket som har förändrats. Även om det aldrig varit lätt att verka som journalist i Venezuela så är det ännu svårare nu.
Så att jag smugglades in i en läkarrock på ett sjukhus och fick gå runt och liksom låtsas vara läkare med min mikrofon lite gömd och träffade liksom förtvivlad personal, sjuksköterskor och läkare som visade att de inte längre hade respiratorer, att de saknade liksom basal utrustning. De berättade om barn, spädbarn som dog för att de inte fick vård. Det var ju också de fattigaste som drabbades eftersom att de rika kunde åka utomlands och söka vård där.
Den allvarliga ekonomiska krisen i Venezuela har fått landets president Nicolás Maduro att utfärda ett ekonomiskt undantagstillstånd i 60 dagar.
Jag minns också att jag träffade en bagare som vittnade om hur då regeringsrepresentanter kom eller statliga representanter kom och vägde liksom smör och mjöl för att se till så att han inte ljög om hur mycket han sålde och kontrollerade vad brödet fick kosta. Och utanför bageriet på kvällen så stod det människor och grävde i soporna från det här bageriet och liksom slickade på bakplåtspappret för att det saknades mat och de allra fattigaste hade ingenting.
Samtidigt som stora delar av venezuelanerna kämpar för att få mat på bordet sprids ett klipp på sociala medier där Maduros son, Nicolas Maduro Guerra, eller Nicolasito, dansar på en bröllopsfest på ett lyxhotell i Caracas medan andra gäster kastar dollarsedlar på honom och brudparet. Den våren bryter stora gatuprotester ut i Venezuela. På några månader dödas omkring 125 människor när militären och milisen slår tillbaka mot demonstranterna.
Bakom protesterna så finns en allmän frustration och ett missnöje över ekonomin och den här allt mer auktoritära situationen i landet. Men det som blir droppen som utlöser de här protesterna är bland annat att Maduros store utmanare, oppositionsledaren Enrique Capriles, stängs av från politiken av Maduro i 15 år.
Han är brutal, han är effektiv, han är hård, han har stått emot väldigt mycket tryck. Och i det här har han blivit mycket mer av en diktator, och det ser man om Venezuela under hans ledning har sjunkit ner inte bara i ekonomisk kris utan även i ett politiskt... har blivit allt mer en fullfjädrad diktatur egentligen, med förföljelse av oliktänkande, stulna val... Den typen av övergrepp som vi förknippar med mycket mer brutala stater.
Maduro visar upp en trygg fasad. Men Venezuela är ett land i fritt fall. 2018 når inflationen rekordnivåer. Enligt Venezuelas centralbank är den då 130 000%. Men både parlamentet och internationella valutafonden IMF bedömer att den var 10 gånger så hög. Runt 1 000 000%.
När jag var där i början av 00-talet så var det ju en stad där jag åkte tunnelbana överallt, jag åkte buss. Jag var på roliga liksom, restauranger och fester sent på kvällen. Jag var ute och tittade på teater, såg en massa kulturevenemang och konserter och kuskade runt med lokaltrafik. Var liksom inte särskilt orolig. Men sen har ju Caracas blivit väldigt farligt. Under en period så var det ju en av världens farligaste städer. Då jag aldrig var ute efter solen hade gått ner och fick mat levererat hela tiden till hotellrummet eller bodde på hotell där jag bara åt på hotellets restaurang. Vilket ju var väldigt tragiskt eftersom att Caracas har väldigt bra mat, väldigt fina råvaror, fantastiska såna här majsbröd som man kan hitta med olika fyllning överallt, arepas.
We start in Venezuela, where the electoral authority says President Nicolas Maduro has been re-elected for a third term.
I maj 2018 hålls ett presidentval igen, där Maduro utropar sig som segrare med stor marginal.
Venezuela's leftist leader Nicolas Maduro has been re-elected as president. His supporters were quick to celebrate.
Men oppositionen har så gott som bojkottat valet eftersom de menar att det går inte att hålla rättvisa val i Venezuela. Och när han ska sväras in i början av 2019 så blir det nya protester.
Bara ett par veckor efter att Maduro förts in förändras spelplanen på Venezuelas politiska arena igen. Den 36-åriga oppositionsledaren Juan Guaidó gör entré.
Díganme. Venezolanos y venezolanas que no empezaron a soñar con esa Venezuela bonita, grande que estamos construyendo. Nos despertamos de la pesadilla, hermanos y hermanas.
Han är ganska okänd, men flera andra oppositionsledare har fängslats eller på andra sätt stängts av från politiken, så det blir Guaidó som man lyfter fram.
Juan Guaidó, som är talman för den ordinarie nationalförsamlingen, den som kontrolleras av oppositionen, han utropar sig själv till interimspresident.
Más que libertador, yo prefiero y quiero ser un servidor público para ustedes, para transformar este país.
Han säger helt enkelt att presidentvalet inte är legitimt och att han därför ska ta över Maduros uppgifter. Och det här erkänns också av flera länder, bland andra USA.
Maduro is an illegitimate ruler, a tyrant who brutalizes his people, but Maduro's grip on tyranny will be smashed and broken. Here this evening is a very brave man who carries with him the hopes, dreams and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela, Juan Guaido. Mr. President, please take this message back to you.
Det här är ju en enorm utmaning mot Nicolas Maduro. Nu säger ju ett antal länder att han inte är president över Venezuela egentligen. Och Juan Guaido hävdar ju däremot att han är president och åker på internationella möten och deltar och behandlas president av många. Men regimen låter sig inte hindras av detta. Man har ju fortfarande kontroll över statsapparaten, man är den som kontrollerar oljeinkomsterna, man har stöd av militären.
Venezuela!
Que queremos!
Libertad!
I april 2019 tågar tusentals venezuelaner mot presidentpalatset på uppmaning av Guaido.
Han kallar folk att protestera. Han menar att han har en stor del av militären på sin sida, att de kommer byta sida när folket tågar mot presidentpalatset. Men det händer inte. Och det är istället väldigt många människor som dör och marschen blir inte alls så stor som Guaido hoppats eller trott. Och han har medgett också i efterhand att det var liksom en felkalkyl, att det inte alls var så många militärer som deserterade helt enkelt.
Trots att omvärlden stöttar Guaido och sanktioner införs mot Venezuela så kan Guaido och oppositionen i princip inte genomföra något alls. De är helt bakbundna. Maduros regim har fortfarande kontroll över statsapparaten och oljeinkomsterna. Och Maduro har militärens stöd.
Och bestämmer för att i princip bara strunta i Juan Guaido. Och Juan Guaidos tid vid makten räcker ju bara 4 år så länge parlamentet sitter egentligen. Därefter kan han inte längre hävda att han är av parlamentet utsedd president, och även den stormen överlevde Nicolás Maduro.
Fredrik Uggla tycker sig se en klassisk arketyp i Maduro. Han är en ledare som kommer från ett folkligt stöd. Men när han väl sitter vid makten vägrar han lämna den ifrån sig. Något som han har gemensamt med många andra ledare idag.
Men de hämtar fortfarande sin makt ifrån valurnan. Man ställer upp i val. Man gör allting för att oppositionen inte ska kunna ställa upp på samma villkor. Man använder statliga resurser för att föra propaganda för sin egen sak och smutskasta oppositionen. Man tillåter inte oppositionens kandidater att ställa upp. Man kastar dem i fängelse. Deras gräsrotsaktivister kan man också fängsla och i många fall tortera som man gör i Venezuela. Men det här är en typ av utveckling som vi ser lika mycket i Ryssland eller i Turkiet och i många andra delar av världen, och oroande nog får man säga även etablerade demokratier som tidigare Ungern, tidigare Polen och möjligtvis framöver USA.
Guaido lämnar Venezuela så småningom och lever fortfarande i exil i USA. Venezuela har anklagat honom för förräderi och penningtvätt och han har en arresteringsorder på sig.
Trots att Maduro varit president sedan 2013 vet vi fortfarande mycket lite om hans liv.
I likhet med Hugo Chavez så är han ju ofta ute i tv och han uppträder, och precis som Hugo Chavez och även Donald Trump får man säga har han det här showmannaskapet i sig. Det ligger ju lite i den typen av ledare att direkt kommunicera med folket. Han sitter i tv och han sjunger och han tar emot samtal och han är väldigt på så sätt närvarande. Men samtidigt så är det hela tiden en fasad. Det är ju ingenting där han berättar om sig själv och allting som rör hans bakgrund är ju relativt okänt egentligen. Trots att han varit en så pass viktig person så pass länge.
Det finns mängder av klipp och memes med Maduro i sociala medier, inte minst TikTok. Han gör sig väldigt bra i det här formatet och det kan vara korta klipp ur tal eller att han är ute och dansar eller sjunger eller något sånt.
Lleno de luz este día. WhatsApp, llegaste al final. No te quiero más, WhatsApp.
Han framstår liksom som bruto, som man säger på spanska, alltså lite dum.
Ya basta de intervencionismo imperialista. Donald Trump, saca tus manos cochinas de aquí.
Men det som ändå säger en hel del om Maduro är att han vänder det här till sin fördel. Alltså han är mycket mer street smart, visar det sig, än vad hans kritiker tror. Alltså han retas för att han framstår som knasig och lite dum och korkad. Men han gör en grej av det här. Hans dåliga engelska blir liksom en skärmgrej som sprids över internet. Han får fram sitt budskap otroligt väl genom de här konstiga talen där han då ska stappla sig fram på engelska.
Ahí me llega todo por aquí. Teléfono que me regaló, mira, Xi Jinping. Esto me lo regaló Xi Jinping.
I ett annat klipp sitter Maduro med en mobil som han säger han har fått i gåva från den kinesiska ledaren Xi Jinping.
Un Huawei. Mira. El mejor teléfono del mundo. El Huawei.
Han säger att den är imponerande. Världens bästa telefon. Och att USA inte kan spionera i den här.
Y no te lo pueden intervenir los gringos. Ni los aviones espías ni los satélites. Impresionante.
Efter år av ekonomisk kris i landet och en allt hungrigare befolkning kämpar Maduro med populariteten. Han har klarat sig igenom val efter val trots anklagelser från motståndarna om fusk. Men det blir allt svårare för Maduro att sminka över det auktoritära greppet som han och regimen håller landet i.
Det börjar cirkulera en hel del memes med någonting som lite skämtsamt kallas för Maduro-dieten. Och det är alltså bilder på skelett och så står det texter om att det är en garanti för viktminskning. Och det här är ju skämt, men bakom det så finns det också en verklighet där människor på riktigt svälter. Och miljontals venezuelaner lämnar också landet. De är lite mer resurser till Europa och då framförallt Spanien och till USA. Men de allra flesta som lämnar Venezuela gör det till grannländerna Colombia och Peru.
Nu talas det om en presidentkris. Då kommer Maduro och hans stab med ett nytt drag. De introducerar hjälten Super Bigote, supermustaschen.
Super Bigote är alltså en animerad superhjälte som påminner mycket om Stålmannen men också om Maduro.
Det finns ju ett visst antal ledare i världen som gör sig kända på sin mustasch egentligen. Jag har sett något foto av Nicolas Maduro utan mustasch och då ser han ju ganska barnslig ut helt enkelt. Men det är väl han och Håkan Juholt som har gett mustaschen dess politiska ansikte i världen utan övriga jämförelser.
No se preocupe, yo estoy al servicio de mi pueblo.
Super Bigote ska rädda Venezuela och han dyker upp i reklam på TV och som klipp i sociala medier men också i form av merch med Super Bigote. Det kan vara t-shirtar, ballonger, dockor och annat som säljs eller delas ut.
Han odlar ju liksom samma personkult som Chavez en gång gjorde. Faktum är att i Caracas och även i andra delar av landet så ser man ju nu för tiden mindre Chavez-porträtt än vad man ser Maduro.
I världspolitiken har Nicolás Maduro länge varit i frysboxen. Men i början av 2022 händer något som ska ge Nicolás Maduro lite medvind på den internationella spelplanen.
Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции.
När Ryssland inleder sin fullskaliga invasion av Ukraina i februari det året införs en rad sanktioner mot Ryssland och den ryska oljan.
En del experter menar ju att det är en av anledningarna till att Maduro det här året släpps in lite i den politiska värmen, eller vad man ska säga. Han dyker upp på miljökonferensen COP27 i Egypten, där det inte alls är självklart att han skulle vara annars. Och han står där och småpratar med Frankrikes president Emmanuel Macron, som bara några år tidigare mer eller mindre har kallat honom för en diktator.
President, je vous ai après cette séquence là. Je vous rappellerai moi.
Yo lo voy a llamar, ¿no?
Seguro.
Okay.
Está bien.
Och intresset för Venezuelas olja kan ju absolut vara en anledning, men det som man också lyfter fram är att regimen och oppositionen i Venezuela har närmat sig varandra lite då, och det gör att det är lite mer okej att ha kontakter med Maduro.
Venezuela har världens största oljereserver. Och när världen behöver olja, då kan man inte helt bortse från Venezuela. Så trots allt tryck, trots allt ogilt förklarande av Nicolás Maduro, trots all kritik mot människorättsövergrepp, tortyr i fängelsen och allting, så är land efter land redo att ändå köpa venezuelansk olja.
USA var länge den största köparen av Venezuelas olja, men när de började införa sanktioner så hittade Venezuela en del nya marknader i framförallt Asien. Men det är också så att Venezuela producerar betydligt mindre olja idag, och det handlar framförallt om bristande investeringar och möjligheter till raffinering. I perioder så har man faktiskt till och med behövt importera bensin fast man har den här stora oljereserven.
En fråga som ska komma att ställas om och om och om igen är hur Venezuela kan vara så fattigt trots all råolja.
Det är en gammal sanning att länder blir sällan rika på grund av stora naturresurser. Det finns undantag. Norge har lyckats hantera sin oljeinkomst ganska väl. Men de flesta av de länder där det finns enorma rikedomar, från silvret i Bolivia till gummit i Kongo till oljan i Venezuela, har mera lidit av detta.
Det här kan förklaras med det som beskrivs som naturresursernas förbannelse. Ett begrepp som ofta används inom statsvetenskapen och nationalekonomin.
The resource curse. Och det som faktiskt sker är att när det finns den typen av stora naturresurser, så blir också politik en kamp om staten, om vem som ska kontrollera resurserna. Och när man väl kontrollerar resurserna, då kan de kontrolleras av några få, och intäkterna sprids inte ut till det stora flertalet. Det stora flertalet, som i Venezuelas fall, kan stå och titta på medan oljetankarna lämnar kusten fullastade, eller i andra fall Kongo, Bolivia historiskt sett, så tvingas de ner i gruvor eller ut i gummiplantager för att samla in rikedomarna, men de får ingen del av det.
Det är nu länge sedan den ekonomiska situationen i Venezuela beskrivits som en kris. Nu är det en kollaps. Över 8 miljoner venezuelaner har lämnat landet i förtvivlan och hopp om en ljusare framtid någon annanstans.
Och det här är från ett land som, ja, så sent som några år tidigare ansågs vara ett av de rikaste i Latinamerika och hade hur mycket pengar som helst.
När valrörelsen inför presidentvalet 2024 drar igång blir det tydligt att Maduro inte tänker låta oppositionen delta på samma villkor. Det här får USA att skärpa tonläget mot Venezuela och successivt dra åt snaran med sanktionerna igen.
The decision to reimpose oil sanctions against Venezuela was the likely US response to President Nicolás Maduro's decision to ban his most competitive opponents from running in July's presidential elections.
Alltså, det finns ju en person som har pratat om Maduro som en diktator från dag ett, och det är Maria Corina Machado.
Maduros främsta utmanare den här gången är den 5 år yngre, långt mer högerorienterade oppositionspolitiken Maria Corina Machado.
Från början, när jag träffade henne första gången i början av Maduros presidenttid, så var ju hon liksom en person långt ut till höger i venezuelansk politik. och lite marginaliserad även inom oppositionen. Så när jag träffade henne då så minns jag att jag hajade till för att hon var så radikal i sitt språk. Alltså att hon just kallade honom för diktator, kallade liksom pratade om hans regim och hans diktatur och sådär. 2014 var det nog, tror jag. Och det här är ju en position som idag är rätt så allmän. Alltså det är många människor inom oppositionen men också människor på gatan som pratar om Maduro som en diktator idag. Men så var det ju verkligen inte när han kom till makten.
Maria Corina Machado hindras av Maduro-regimen från att ställa upp i valet. Och man utser en annan kandidat i hennes ställe. Men i praktiken är det ändå hon som leder oppositionen. Hon har en bild av hur röstfusk har gått till tidigare. Oavsett om det har varit val till parlamentet, presidentposten eller lokala val. Och nu har hon en plan.
Så att det hon gjorde var att hon byggde upp ett stort nätverk av valobservatörer och rösträknare som tog då kopior på valsedlar i vallokalerna och lyckades få ut dem, samla ihop dem. Och det som hände då när den statliga valmyndigheten gick ut och sa, precis som man kunde förvänta sig, att Nicolás Maduro hade vunnit valet utan att kunna presentera några bevis för det, så kunde Maria Corina Machado gå ut och visa alla de här valsedlarna och visa då väldigt tydligt att det stämde inte det som valmyndigheten sa, utan det var oppositionen som hade vunnit valet.
I Venezuela ska en person ha dött i de demonstrationer som utbrutit efter helgens presidentval. Det uppger rättighetsgruppen Foro Penal enligt AFP, och över 40 personer ska ha arresterats. Både sittande president Maduro och oppositionen har utropat sig som segrare i valet som många venezolaner inte tror gått rätt till.
Maria Corina Machado, som ett år senare ska komma att belönas med Nobels fredspris, tvingas gömma sig.
Regimen och Nicolás Maduro anklagade ju dem då för en lång rad väldigt allvarliga brott för att de hade kopierat och tagit med sig de här valsedlarna då, som de hade visat omvärlden.
Trots att det inte blir något maktskifte så innebär valet 2024 en brytpunkt för Venezuela, menar Lotten Collin.
Så att oppositionen har anklagat Nicolás Maduro för att hålla sig kvar vid makten med liksom genom fusk under många, många år, så var det här första gången som man verkligen kunde visa det för svart på vitt.
Men Maria Corina Machado är inte någon som bara ses som en hjälte i Venezuela.
Hon är ju en väldigt polemisk figur i Venezuela. Jag menar, trots att människor, de allra flesta man träffar, avskyr Nicolás Maduro och vill att han ska avgå till vilket pris som helst, så träffar jag ganska många personer som absolut inte vill se Maria Corina Machado som nästa president. Därför att hon står väldigt långt ut i höger, hon är väldigt kontroversiell i en del av hennes idéer om vad hon vill privatisera stora delar av landet. Hon vill liksom stöpa om Venezuela i grunden.
Veckorna efter valet följer protester där över 2000 personer grips. Hundratals skadas. Och ett 30-tal människor dödas. I en tv-sändning någon månad efter valet riktar sig Maduro till det venezuelanska folket med vad som är i hans ögon i alla fall är en god nyhet.
En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre.
Han flyttar fram julen två månader för att visa sin tacksamhet, säger han.
Para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad.
Det här är heller inte första gången som Maduro tidigare lägger julen. Han har gjort det förr, och även den här gången så ses det av många som ett slags skenmanöver, och att det är för att han vill flytta fokus då från valet och anklagelsen om fusk till någonting som är betydligt trevligare istället. Och det blir heller inte sista gången han gör det, utan nu i september 2025 så gjorde han det igen.
Det finns en anledning till att Nicolás Maduro vill skifta fokus till något trevligare än storpolitik 2025. I augusti det här året förklarar Donald Trump krig mot drogerna som kommer från Latinamerika till USA.
We have Venezuela acting up in a different way. They continue to send people that we rebuff to our border. They continue to send drugs into our country. Venezuela, they've been very nasty, and we can't let that happen.
Ett av Trumps huvudmål är Venezuela. Eller närmare bestämt, två grupperingar som han pekar ut som terroristgrupper och hot mot USAs säkerhet. Cartel de los Soles, Solkartellen, och det kriminella fängelsegänget Trendy Aragua.
They're the enemies of all humanity. For this reason we've recently begun using the supreme power of the United States military to destroy Venezuelan terrorists and trafficking networks led by Nicolas Maduro.
Det här är början på en knarkoffensiv och en eskalering av den redan kyliga relationen mellan USA och Venezuela, Donald Trump och Nicolas Maduro. För Donald Trump menar att högst i toppen för droghandeln, den ytterst ansvarige, är ingen mindre än presidenten själv, Nicolas Maduro.
Jag har ju själv varit vid gränsen flera gånger mellan Colombia och Venezuela och träffat kokabönder som vittnar om att venezuelansk militär är inblandad i smugglingen av kokain till Venezuela. Till landningsbanan in i djungeln till exempel då, som sen flyger vidare med narkotikan via Karibien mot USA. Och de här landningsbanorna är ju ingen hemlighet. De syns med satellitkameror, så du kan titta på Google Maps så ser du dem. Och det är klart att regeringen och höga militärer givetvis måste veta om att det här pågår. Många har ju dömts av de här militärerna för den här smugglingen och för den här korruptionen. Samtidigt så är det svårt att veta hur organiserat det här är. Alltså vem som styr, om det är någon som styr. Det vi vet är att Maduros egen familj är indragen i det här.
2016 så åker Maduros frus syskonbarn fast när de erbjuder en amerikansk agent som de då tror är en smugglare att köpa 800 kilo kokain. De döms till 18 års fängelse i USA, men några år senare så släpps de fria av Joe Biden som då är president. Och det här sker i ett fångutbyte som USA och Venezuela gör med varandra. Maduro får hem sina familjemedlemmar i utbyte mot 7 amerikaner som sitter fängslade i Venezuela. Och 5 av dem var chefer på ett oljebolag och var dömda för korruption.
Så jag tror att många idag säger att även om vi inte vet exakt hur inblandad Nicolás Maduro är, både ekonomiskt och kanske faktiskt liksom på marken med narkotikasmugglingen, så det vi får anta är väl att han verkligen vet om i alla fall vad som pågår, eftersom att han har makten i det här väldigt auktoritära landet.
I en brun uniformsliknande kavaj och med blicken stadigt rakt in i kameran förkunnar den amerikanska justitieministern Pamela Bondi att belöningen för den som kan ge information som leder till att Nicolas Maduro grips är $50 million.
He is one of the largest narco traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million. Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice and he will be held accountable for his despicable crimes.
Alltså i praktiken så får man ändå säga att det där ses ju av de allra flesta som ett försök att avsätta Nicolás Maduro. Det har ju till och med anonyma källor inom USA-administrationen erkänt att det är det det egentligen handlar om. Det är det egentliga syftet. USA pratar ju om att knarkhandeln utgör ett hot mot USAs säkerhet. Att de pratar om de tusentals människor som dör i överdoser i USA. Men då får man ju ändå poängtera att de här överdoserna till största delen handlar ju om fentanyl, som är en drog som produceras och smugglas från Mexiko, inte från Venezuela eller för den delen Colombia. Och där Karibien inte alls är den främsta smuggelrutten, utan den drogen förs ju landvägen eller ibland då via Stilla havet från Mexiko.
Nicolás Maduro och regimen i Venezuela menar att det hela är ett skådespel från USAs sida. Och att det man egentligen är ute efter är oljan.
Många analytiker man träffar och pratar med menar ju att det kanske inte bara handlar om att USA vill ha Venezuelas olja, utan att det också handlar om det geopolitiska strategiska läget som Venezuela har. Alltså att det är ett land som ligger väldigt nära USA och som samtidigt är allierade med USAs fiender, Iran, Ryssland, Kuba, Kina. Det utgör ett strategiskt hot för USA, och att det bland annat då ligger bakom varför man skulle vilja se en regimförändring i Venezuela.
Under hösten 2025 börjar USA att bomba fartyg och båtar utanför Venezuelas kust. Pentagon släpper video efter video med mindre båtar som färdas snabbt över havet och plötsligt försvinner i ett vitt moln. Båtarna som sänks ska enligt USA ha använts för knarksmuggling på internationellt vatten. Men inga bevis för att det faktiskt har funnits droger ombord kommer upp till ytan. I början av december 2025 har minst 85 personer dödats. De flesta medborgare i Venezuela.
Nej, men jag var ju faktiskt i en fiskeby i västra Venezuela ganska nyligen under mitt besök där. Och träffade fiskare som nu är rädda för att åka ut för långt utanför kusten, därför att de är oroliga för att de skulle bli bordade av amerikanska militärer eller att de rent av skulle bli misstagna för knarkbåtar. Men det var ändå ganska många som var oroliga också, eftersom att Venezuelas kustbevakning har de senaste månaderna, kan man tro, i försök att försöka visa att man faktiskt gör någonting för att bekämpa knarksmugglingen, så har Venezuelas kustbevakning också börjat förfölja de här båtarna och försöka skjuta mot dem. Jag träffade faktiskt fiskare som hamnade till och med i korseldar, som hamnade nära en sån här knarksmuggelbåt som då besköts från luften av den venezuelanska flygvapnet.
Flera länder och FN menar att båtattackerna strider mot internationell rätt, och kritiken får bränsle när USAs krigsminister Pete Hegseth, som redan är hårt ifrågasatt för de dödliga attackerna, gör ett kontroversiellt uttalande.
We've only just begun striking narco boats and putting narco terrorists at the bottom of the ocean because they've been poisoning the American people.
USAs agerande mot Venezuela bygger på i många fall ganska falska förespeglingar. Man talar om att om man kan sänka knarksmugglande båtar utanför Venezuela så kommer det att hindra knarkinflödet till USA. Det är också helt falskt. Stora knarkinflödet till USA kommer ju via mexikanska gränsen, landvägen. Men återigen, Venezuela är en lämplig fiende egentligen. Det är lättare att hota och bomba venezuelanska båtar än att göra någonting mot lastbilar som rullar igenom Mexiko.
Donald Trump ger nu också grönt ljus för CIA att genomföra markoperationer i landet.
Alltså, de allra flesta är ju övertygade om att CIA har verkat i Venezuela ända sedan Chavez kom till makten, och säkert innan det. Alltså att CIA kanske har en stor närvaro i Venezuela, men den har säkert varit konstant. Skillnaden nu är att Donald Trump gick ut och sa att han har tillåtit CIA att verka i Venezuela, men de har säkert varit där hela tiden.
Boots on the ground in Venezuela overthrow Nicolas Maduro. Thousands of Marines are standing by on U.S. warships off the coast of Venezuela, poised to invade if President Trump gives the order.
Över det karibiska havet tuggar sig en enorm pjäs genom vågorna. Det är världens största hangarfartyg, USS Gerald R. Ford, som ankrar i närheten av Venezuela. Det jättelika fartyget är 300 meter långt och 75 meter brett. Det sägs ha plats för över 70 stridsflyg och ett mycket avancerat teknologiskt system. Det rymmer också en besättning på 4 500 man.
Det är uppenbart att USA gör det här för att visa militär styrka, för att hota Nicolás Maduros regim och hoppas att den faller sönder under det här hotet. Och ja, förmodligen kunna visa upp tv-bilder från amerikanska hemmapubliken på hur man med väldigt övervåld skjuter sönder båtar.
Spänningarna mellan USA och Venezuela fortsätter att öka. I en intervju med CBS 60 Minutes säger Trump att Maduros dagar är räknade.
on Venezuela in particular, are Maduro's days as president numbered?
I would say yeah. I think so, yeah.
Kort efter att USA ankrat sitt hangarfartyg utanför Venezuelas kust talar Maduro inför en jublande skara anhängare på ett torg i norra Venezuela.
Peace, peace, peace. Hacer todo por la paz. Como decía John Lennon, ¿no?
Han uppmanar dem att göra allt för freden och brister ut i sång.
Imagine us people.
Och mitt i det här spända läget så talar Maduro och Trump med varandra i telefon. Och de har inte sagt så mycket om det egentligen. Maduro beskriver det som hjärtligt. Trump har sagt att det var varken bra eller dåligt samtal. Men det finns uppgifter om att Trump ska ha erbjudit Maduro och hans familj att evakueras om han lämnar ifrån sig makten frivilligt. Men att Maduro då ska ha kommit med motkrav om att få åtalsfrihet och att hans vicepresident ska få ta över i en övergångsregering. Men det ska Trump inte ha gått med på.
Nicolás Maduro har nu suttit vid makten i ett drygt decennium. Och inget tyder på att han kommer lämna över den frivilligt. Efter att omvärlden i månader följt hur konflikten mellan USA och Venezuela eskalerar hålls en militärparad i Caracas. Maduros glansiga träningsoverall är nu ersatt med en kamouflagefärgad grön militärjacka. Ur en hylsa i guld drar han fram ett långt blankt svärd med sirligt dekorerat handtag. Ett svärd som han säger en gång tillhört Latinamerikas frihetshjälte Simon Bolivar. Med svärdet i handen säger Maduro att Venezuela måste vara redo att försvara varje centimeter av sitt välsignade land mot imperialistiska hot och angrepp.
Tenemos que ser capaces de defender cada palmo de esta tierra bendita de cualquier amenaza o agresión imperialista, venga de donde venga y cuando venga.
Nicolás Maduro har en enorm staying power, som man säger på engelska. En tröghet, om man så vill. Han är inte lätt att rubba. Och kanske är det som har varit hans främsta politiska kvalitet, om man så vill egentligen. Han ger inte upp.
Och som när det gäller så många andra länder med auktoritära styren finns en fråga som hänger i luften. Vad är Venezuela utan Nicolás Maduro vid makten?
Det finns en del av befolkningen som fortfarande stödjer honom. Och alldeles oavsett hur stort man tror att det stödet är, så är många rädda för vad som kommer hända om Maduro faller. Redan innan USA började eskalera har ju han beväpnat miliser över hela Venezuela som då ska försvara hans regering mot ett möjligt angrepp, som han säger. Och det är inte svårt att se att de här vapnen kan komma att användas även liksom av venezolaner mot andra venezolaner i en sån här möjlig situation där Maduro plötsligt lämnar och ingen vet vem som styr. Och en del jag pratade med i Venezuela nyligen, de är ju rent av oroade för att det kommer bli ett inbördeskrig.
Du har hört P3D med mig, Wendela Lundberg. Det är också jag som har producerat avsnittet som gjordes av Sally Henriksson november och december 2025. Slutmixen gjorde Fredrik Nilsson. Tack för att du har lyssnat.
En produktion av DIST för P3 Sveriges Radio.